Nu är vi on air i bastun.
I bastun, ja.
Det här är vår första podd i en bastu.
Ja, det måste det vara, ja. Ja.
Vi bjuder in till en slags nystart för begäret här.
Mm.
Och vi är nakna och dricker vin.
Och jag röker cigg.
Nu igen, det är som på vår första.
Ja, precis. Då satt vi i en bil.
Nej, det var lika förbjudet.
Vi är på parkeringen till Sörtons. Var med Jonna Bornemark.
Då bra nivå. Och vi måste försöka hålla den nivån nu i år, har vi tänkt.
Ja.
Och då tycker jag det är fint att vi börjar lite intimt så här.
Mm.
Och idag är det den 6 januari.
Åh, den stora dagen. Årsdagen. För Kapitolium. När alla trodde att det skulle bli inbördeskrig i USA. Igen. En gång till. Ännu en gång trodde man det. Typ. Mm. Det blev det inte. Men Trump is alive and kicking.
Ja,
Biden, not so much.
Men du skrattar nu. Det är många som inte skrattar åt det här. Och jag tänkte det är som att du, jag skulle vilja fråga dig vad du har för känslor inför den här dagen. För att jag hade verkligen inte alls tänkt på att det var något speciellt med den 6 januari.
Nej, jag vet inte om jag tycker att det... Alltså, vi har en gemensam vän som vi skrev med häromdagen. Och han sa att han relaterar sig allt ironiskt. För att det är typ det enda sättet man kan relatera. Det har jag också gjort ett antal år, att man till som en slags sense making. men ja, jag vet inte, jag tänker att det som pågår i USA är ju väldigt mycket alltså tongivande för vår del av världen. Många delar av världen, såklart. Men vi är ju
världens största demokrati.
Ja. Istället för enpartisystem så har de tvåpartisystem. Mm. Ja, så det är ju, jag tycker att 6 januari är också en sån här symbol för vilken sorts berättelse eller verklighetsbeskrivning man lever i. Liksom. Att vi lever i så... Det är så otroligt olika bubblor. Som och verklighetsuppfattningar som vi har i samhället.
Mm.
Och 6 januari är ju en av dem då, där vissa anser att det var helt fruktansvärt det som hände, att det var ett försök till någon slags
statskupp.
Ja, statskupp, precis. Och medans andra är så här, lite så här, alltså det var mest ett gäng arga, harmlösa idioter som bara gick in i Kapitolium som om det var en turistgrej nästan. Inte som en, som att man skulle, ja. Alltså det var inte en statskupp.
Fanns ingen plan?
Fanns ingen plan.
Det fanns väl ingen plan?
Nej. Uppenbarligen inte. Det har väl... Men att det har ju blivit...
Men det fanns inte så mycket spärrar heller.
Nej, precis. Och sen finns det ju så otroligt många olika så här beskrivningar om människor som var politiker där inne som var väldigt rädda och andra som var så här, men det var mest, jag gick in dit för det har jag gjort innan som turist liksom. Och de får ju ganska hårda straff och ja, det pågår liksom en, alltså för mig är det ju ett sönderfall av en, ett tydligt liksom så här symbol eller tecken på sönderfall av vad är det för berättelse vi har gemensamt, att vi inte har så mycket gemensamma berättelser. Och apropå det så, ja, det går ju liksom ta till många olika saker liksom, att nu vad är det man får veta om vad som pågår? Vad är det man kan lita på är sant? Apropå liksom AI och deepfake och fake news. Och ett väldigt bra begrepp myntat av den 45:e presidenten i USAs historia. Fake news.
Det ska hållas jättemånga val i världen det här året. Och jag läste någonstans att det här är liksom det sista, det är de sista valen som kommer avgöras av människor.
Just det.
Det är ju ganska svindlande. Jag tänker att det är ganska mycket som,
vad är demokrati då?
Ja, men precis. Och alltså det här med så här, var vi är någonstans, ja, det känns verkligen som att det är fler, att liksom att det brytpunkten börjar bli tydlig, och den är ju aldrig liksom, det är ju aldrig en dag eller ett år eller så, utan det bryts ju hela tiden.
Det är en och samma händelse.
Nej. Men jag läste faktiskt inte ljuga i podden. Jag lyssnade. Jag har lyssnat på nästan hela Jem Bendels
Den har jag faktiskt läst.
Breaking Together. Boken. Har du läst den?
Nej, jag har inte läst. Jag läser i den. Alltså jag läser med ögonen.
Ja, bra. Coolt. Jag läste den här Deep Adaptation-pappret när den kom. Jag kommer ihåg det jätteväl. Det var en vårdag. Nej, jag lyssnade nog på den också. Förresten. Det var en vårdag. Det var sånt här väldigt vårigt, klart ljus. Och jag stod och svedde stängselstolpar som jag hade kluvit. Och jag var väldigt nöjd med mig själv. Och så lyssnade jag på det där. Och kände att ja, men det här med att hålla på med stängselstolpar, det är liksom det mest rimliga man kan göra när det är som det är. Och det här var ju ett antal år sedan, och nu läste vi den här boken som jag tror kom ut förra året, va? Och som handlar om varför vi befinner oss i kollaps och vad som är ett rimligt förhållningssätt till den. Och jag lyssnade på den för att det var en kompis som hade sagt att hon undrade om vi kunde läsa den ihop och diskutera den. Så att jag var hemma hos henne för några dagar sedan, och inför det så tänkte jag så här, ja men okej, egentligen så är ju hans analys, den är ju väldigt imponerande och detaljrik, men den är inte så ny, liksom, det var inget nytt egentligen där. Så att jag började gräva i mina papper, och så hittade jag de här sakerna som är liksom från 2010, 2011, 2012, 2013. Så papper om hur peak oil påverkar matförsörjningen i Sverige, hur vi lever i ett kollapsande samhälle. Lloyds, det jättestora försäkringsbolaget, gjorde en studie om vad övergången till förnybar energi skulle betyda. Och jag tänkte så här, vad fan liksom, det här är ingen nytt under solen. Vad har vi gjort sen 2010? Vad har vi hållit på med liksom? Ja.
Vilka tänker du vi?
Ja, men då tänker jag vi som har sett det här ändå ja. Så länge.
Mm.
Och det blir bara tydligare och tydligare och fler ser det. Mm. Och för varje gång det är någon ny som bara, what? Okej, okay, vad ska vi göra? Så tänker man på, okej, okay, det är många som man betraktar som tänkande och smarta människor som faktiskt inte ser.
Mm. Eller inte vill se.
Ja, hur ska man, men hur förhåller man sig till det där utan att bli helt odräglig?
Ja, oh, gud. Alltså, den frågan. Eller är det en mystisk, hysterisk kvinna? Det är ju också en arketyp man gärna hamnar i. Ja, precis. Jag vet inte. Jag tycker det är skitjobbigt, helt ärligt talat. För det känns som att typ mitt äktenskap tog delvis slut av det för att jag inte stod ut med att vara den som såg utan att få den resonansen i relationen. Och jag tänker på ja, men att en, alltså, desperat tittar man ut i världen och försöker hitta de här liksom förebilderna eller liksom ledsagarna och så finns det en del människor som jag har tyckt har varit intressanta genom åren och någonting som har utkristalliserat sig så här, alltså, det här med så här, okej, men vad är då liksom det vi har försökt göra här i väst? Så här, vad är vårt arv i världen? Och dels är det ju en väldigt stor del av den berättelsen handlar ju om allt det dåliga vi har gjort av uppenbara anledningar, för att det har ju varit blodigt och förtryckande och man har raderat hela civilisationer, andra människor och sådär. Men att sen finns det ju också ett liksom, man ska inte kasta barnet med badvattnet, så att det finns ju någonting faktiskt i den idén i väst kring individens rättigheter och suveränitet och rätt till frihet, apropå den här boken då, som faktiskt är väldigt värdefulla och vackra och viktiga aspekter av hur man vill leva som människa på jorden. Och där tänker jag, ja, det är ju ingen nyhet för någon som någonsin har hört mig säga något att Jordan Peterson har varit en intressant gestalt. Och det har varit väldigt intressant att faktiskt följa honom sen, ja, vad blir det nu, 2016-17 liksom. Och den evolutionen som han har gjort. Som inte alltid direkt är direkt positiv, men jag tycker att det är intressant just utifrån att okay, men här ser man på något sätt det intellektuella arvet som, av den västerländska idén som han ändå försöker förvalta och ja, men förvalta och bära och uppdatera, eller man ska säga. Och du gav ju mig en artikel idag som var från december i Svenska Dagbladet om den här konferensen som de hade i England i oktober någon gång som gick ganska obemärkt förbi.
Där de lanserade ARC.
Ja, precis, som står för
Association of Responsible Citizenship, just, om jag minns rätt.
Mm, så är det nog. Och där så var det liksom ett citat Alltså hur... Alltså att vi behöver en ny berättelse. Eller vi behöver en berättelse som handlar om välstånd och överflöd istället för nöd och förfall. Och jag tänker att det där är så intressant.
Mm.
För det som Jim Bendel i sin bok, han tar ju upp det här med ekolibertarianism.
Mm. Alltså, det är hans svar egentligen.
Ja, precis. Det är hans svar. Och vad menar han med det?
Han menar att individens frihet inom ramen för en ekologi som ändå sätter begränsningar som inte är förhandlingsbara.
Mm.
Jag tycker att det där är det mest rimliga. Det är det mest rimliga förhållningssättet faktiskt. Det är väl det som vi också håller på med egentligen i vår podd här.
Mm.
Och skulle jag säga faktiskt hela omställningsrörelsen.
Precis. Begäret efter suveränitet. Och som är i en respektfull, rimlig, självklar relation till den levande helheten.
Jag begär ett efter suveränitet där alla har suveränitet.
Yeah.
Och det är det som blir lite fånigt liksom, i den här berättelsen där de efterlyser. För, okej, om vi ska liksom hålla någon slags linje här, så sa du att okej, 6 januari och vi lever i sönderfallande samhällen för att vi har inte längre en gemensam berättelse. Och då så kommer de och så säger de så här, här finns ett behov för en gemensam berättelse. Mm. Och det är ju ett väldigt hedervärt initiativ.
Mm.
Men deras svar är liksom lite barnsligt ju.
Mm. Mm, ja, men det är ju fortfarande... Alltså ett, liksom att inte förstå att, alltså som för mig då, så här, alltså den stora förbannelsen som de vilar över den västerländska idén, de abrahamitiska idéerna som ligger till grund, är ju det här att Gud och Gud endast är gudomlig. Och sen finns människan som kan liksom få chans så blir det, där kanske inte Joel eller någon annan kristen skulle hålla med om, men det är min förståelse. Vilket då gör att resten av allt som existerar är någonting under, någonting som är sekundärt. Medan det är helt essentiellt, alltså du måste ha en levande relation till den levande helheten. För den är vi liv och vi är en del av den. Och där vill man fortfarande liksom så här att om man alla ska bara ha samma tillgång till den här bekvämligheten, till det här, all den här livsstilen där då den levande världen är förslavad under våra
begär.
Mm.
Och apropå det så måste jag peta in en pinne i brasan nu. Vi har ju en sån här ångermanländsk bastu som är 45 grader. Jag vet inte vad det är nu. Vad står det här?
Ja, det är nog...
50. Jag kommer typ 50. Ja, men jag måste hålla...
Okej, ska vi pausa en stund?
Nej, det är ju miljö... Det är ju så här... intressant. Man petar in... Alla får vara med på det i våran bastu. De vill det.
Ja, jag tänkte också att man kunde fylla på med vin lite grann.
Ja, just det. Ja, oj, vad det lät. Och sen lite...
Oh. Det fick jag inte göra när jag bastade i Ångermanland. Förrän min bastukollega hade klivit ut ur bastun. Alltså, vad heter det där? Alltså på finska heter det löylu.
Ja, men jag vet inte om det finns något på svenska.
Nej.
Säg vad det heter igen.
Löylu.
Löylu.
Det är liksom ett verb.
Det finns ju många i våra kretsar, tänker jag, som inte tycker att en sån där konferens som Jordan Peterson bjuder in till är intressant.
Mm.
Och ett tecken på det, eller en sån här röd flagga, är ju att han, en av rådgivarna där är Björn Lomborg.
Ja, just det, precis.
Välkänd klimatförnekare kan man väl säga, eller klimatrelatist.
Ja, för att han, det såg jag nog i artikeln, att han förnekar inte att klimatförändringarna är och finns
och det här är problem
och behöver relateras till, men att det är inte så alarmistiskt som vi har fått det tro, och att det finns många andra saker som vi behöver förstå.
Mm.
Och det, bara på den ytliga nivån kan jag hålla med.
Mm.
Eller jag vet inte, alltså, kanske att det ändå är ju en kris som vi behöver hålla oss till. Men det finns ju många andra kriser parallellt där.
Mm.
Men vad tänkte du med?
Nej, men jag tror väl kanske att vi gör fel i att vad heter det, dismiss, alltså avfärda. Bara tycka att avfärda ett sånt initiativ som ointressant för att man inte gillar idéerna.
Ja, eller personerna eller.
Mm.
Ja, precis.
Jag tror att det där är, det behöver liksom tas på allvar.
Mm.
Att det händer även om man inte håller med.
Mm.
Ja. Men som sagt, alltså, det är ytligt på ett annat sätt. För att Peterson, alltså, om man tänker klimatrörelsen är ju ytlig på sätt och vis. Och Peterson har där ett slags existentiellt djup som du gillar. Men han är ju också otroligt ytlig när det gäller sin förståelse av vad det innebär att ändå vara en människa som är helt beroende av det levande systemet. Alltså, om du pratar om det som så här, att allt levande är besjälat och heligt och de relationerna är viktiga, så är ju jag då, kan då vara lite mer material girl.
Mm.
Och säga att ja, vill man ha en konferens i London så betyder det att man har behövt en massa resurser som kommer ifrån ekosystem någonstans, och om man inte förstår det, då har man ingen rimlig berättelse.
Ja, precis. Och det är ju där så många berättelser bara fallerar.
Mm. Fallerar.
Fallerar.
Ja, faller av, faller i.
Vilket, jag vet inte. Jag har ju, vi har ju, du och jag har ju, du kanske är mer liksom, du bär inte så mycket på ett finskt svårmod kanske. Men
kan vi låta det finska svårmodet få lite plats här i bastun? Alltså, kan vi göra en liten så här brasklapp också för den som eventuellt lyssnar på det här, att vi vill ju ändå utforska begäret.
Mm.
Lockelsen som drar oss till någonting där vi vill vara eller som vi vill skapa eller så. Nu är det här årets första avsnitt, och då kan det vara någon slags utgångspunkt som är så här, ja, det här är de antaganden vi gör som gör så här, vad vi kan ens, vad som är rimligt att begära.
Mm.
Som vi kan gå vidare med sen. Mm. Så det här avsnittet kanske inte är superpeppigt.
Nej, just det.
Nej. Okej, finska svårmodet i bastun.
Sponsrat av en jävla ångest inför att flytta mitt jävla hus som den här idiot kvinnohjärnan liksom bara blir extremt jävla stressad av. Men ja, det finska svårmodet, det är ju så att jag bär i mitt DNA minnen av fullständig förtvivlan och kollaps. Det är bara två generationer sedan som som alla som är i min släktled krigade för sin överlevnad. Eller var medvetna om att deras söner eller pappor eller bröder var och gjorde det. Och det här, alltså 2023 eller 20-talet har ju liksom varit så jävla kantat av en existentiell ångest. Och jag vet inte hur, eller jo, jag har bönen, jag har min tro som hjälpmedel, men det tar liksom inte bort den fullständiga förtvivlan som jag bär samtidigt inför med den här rädslan, med sorgen inför vart vi är på väg liksom. Och samtidigt en relativ hopplöshet inför att någonting, jag menar, att jag vet inte, ska vi kunna, jag tror absolut inte att vi kommer kunna ställa om så att det kommer bli en mjuk landning. Jag tror att vi är på väg åt mycket, mycket svåra tider som inte ens mina far- och morföräldrar kan liksom knappt relatera till om de hade funnits i liv. Alltså, för att då fanns ju ändå fungerande ekosystem. Det fanns ändå fisk i sjöarna och matjord och ja, men, skogar och en, framförallt en jävla massa kunskap hur man tar hand om sig själv.
Ja, jag läser faktiskt på riktigt med ögonen en bok nu som handlar om en man, Axel Wenberg. Han levde en kilometer härifrån ungefär på en liten gård på Ingarö i andra halvan av, eller mitten på 1800-talet kan man säga. Så innan det fanns fossila bränslen egentligen. Alltså hans liv var ju ganska lite påverkat ändå av industrialismen. Han hade vissa, ja men vissa redskap och verktyg och så förstås som det behövdes industrier för. Men annars så var det ju, det var ju liksom sin egen arbetskraft, djurens arbetskraft, ekosystemen, det var det som höll en vid liv. Och det är fascinerande hur ja, men hur väldigt så här finkalibrerad kunskapen var om vad man behövde göra och hur man använde sig av sitt landskap på ett sätt som, ja, men jag är ganska nöjd med att så här, ja, mina barn fattar att de måste hålla på med ved nu för att de ska kunna hålla sig varma nästa år. Och det gör ju dem, det är inte så många barn som tänker på det. Och då är jag lite nöjd. Men samtidigt så är det så här otroligt grov kunskap om ens behov och hur man ska tillfredsställa dem jämfört med vad de hade. Och då bland annat så levde ju han och hade väl, nej, han hade inte fått barn då, men han var väl liksom medelålders under de här svältåren som var 1867-68. När det var en otroligt kall vinter, så på min födelsedag 25 maj så snöade det här 67. Och då skulle det ju egentligen finnas, ja, men bete och vårbruket skulle vara i full gång och sådär, men det gick inte. Man åkte släde i Stockholm den dagen. Och ändå så klarade de sig ganska bra. Det var ju tusentals människor i Sverige som dog då.
Av svält.
Ja. Alltså, ja, men har man inte mat så, jag menar, om inte marken kan leverera, då kan man inte äta. Men det var annorlunda i skärgården, för de hade alltid fisken.
Just det.
Så att de drabbades inte särskilt hårt, utan han beskriver att han drog upp 98 torskar det året. Alltså det går inte, mina barn har aldrig sett en torsk. Apropå tillståndet för ekosystemen liksom, det är en helt annan situation nu. Och då tänker jag på, eller någonting som jag blir så här förundrad över, det är, vi har ju, det är mindre än en månad sedan som det var ett årets klimatmöte i Dubai. Du fnyser, varför fnyser du?
Ja, men så snälla. Det är alltså, nej.
Förklara nu.
Ja, okej, de regenerativa bönderna var där. Och det är väl fint.
Nej, men du ska förklara varför du fnös, inte vad som var bra.
För att det är ju bara ett skämt, och det är liksom, och det blev ju ganska tydligt då liksom, när han saudiarabiska prinsen eller vem det nu var som sa att nej, men det är inga problem liksom. Så jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Alla de här storskaliga mötena, globala mötena, alltså jag är automatiskt, misstror jag det, och att de kommer kunna åstadkomma någonting. Och liksom, vad är det vi har någonsin åstadkommit med de stora mötena någonsin? Alltså, kan någon förklara? Jag är säkert helt obildad, men någonting som har faktiskt bidragit till någon slags positiv regenerativ rörelse för världen. Och i Dubai, av alla ställen. Men liksom på ett sätt då också såklart intressant att liksom fler och fler av våra liksom vår världs liksom stora events liksom hamnar allt oftare i de här regionerna, vilket tyder på en slags maktförskjutning från att, ja, men västvärlden börjar bli ganska irrelevant, och andra nationer har en mycket större ledande position i världen idag. Kina, oljeproducerande,
BRICS,
exakt.
Jag är ändå förundrad över, för att jag kan inte hjälpa dig med någonting konstruktivt om de mötena, men jag tänker att det finns en enorm uppmärksamhet på dem. Från alla håll.
Från vilka håll? Alltså från
regeringar, från media, från väldigt många organisationer. Som tittar.
Ja, om det fanns ett fungerande civilsamhälle hade det kanske varit intressant. Men alltså liksom folket är ju skitvar blanka fan i vad som sägs där. Eller?
Alltså nu känner jag att vi plötsligt kom in på en helt nytt
spår. Alltså varför är SD stort? Varför är Trump stor? Liksom för att han tilltalar ett folks, liksom människor som...
Jag vet inte hur länge vi ska hålla på här. Men, jo, men vi kanske kan hinna med det. Men för det första då... Kan jag få göra en grej innan du berättar om folket och folkets idéer om... Eller respons på omställningen som den kommer från klimathållet. Det vore kul. Men då, för att jag blir så förundrad det finaste verkar det vara från det där mötet, det var ju att det står nu i ett handlingsplan att parterna i den här konventionen förbinder sig att transition away from fossil fuels.
Mm.
Och det är jättefint och nödvändigt. Och det är det ju. Men så länge man inte har... Alltså de ägnade en hel natt. Det blev övertid där för att de ville prata om ifall det skulle vara face down or face out fossil fuels.
Mm.
Och grejen är så att de där orden på ett papper, de betyder ju fan ingenting om man inte har någon slags idé om vad det ens betyder. Transitioning away from fossil fuels. Mm. Alltså, hallå. Ja, det innebär ju ekonomier i fritt fall. Liksom, till exempel.
Massvält.
Massvält?
Mm.
Jag menar, om vi inte pratar om det, vad pratar vi då om? Och då... Jag tänker att det finns så många som ändå skulle kunna säga något om det där. Och den enda som jag har hittat är en väldigt cool kvinna som jag har följt ett antal år. Som heter Gail Tverberg.
Tverberg.
Kul. Gail the Actuary.
Mm.
Alltså hon är född ett aktuarie. Otroligt cool titel.
Mm.
Det betyder att man sitter på ett försäkringsbolag och räknar på risker. Framförallt. Tror jag.
Så väldigt bra på siffror.
Skitbra. Mm. Och hon gjorde en bloggpost där hon sa, vad betyder det? 10 effekter av att en värld utan fossila bränslen. Tror jag. Och då är det sånt som så här, ja men de flesta företag kommer att kollapsa, bankerna kommer att kollapsa, regeringarna kommer att kollapsa.
Mm.
Vad betyder det? Ja men den mest energieffektiva styrelseformen är ju aristokrati eller diktatur.
Mm.
Det är det vi pratar om liksom.
Mm.
De flesta kommer att jobba, eller... Jobben, framtidens jobb kommer finnas inom jordbruket. Det är ju inte dåligt i sig.
Beroende på hur det ser ut. Och...
Ja, verkligen. Vem som äger jorden till exempel.
Mm.
Det kommer att... Bara de rika kommer kunna värma upp sina hem.
Mm.
Vad var det mer? Det är helt enkelt en helt annan värld som vi pratar om. Det kommer att vara omöjligt att upprätthålla någon slags ordning i samhället. Och eftersom people crave order så kommer det att bli traditioner och religioner. Eftersom regeringarna kommer inte kunna klara det. Mm. Så
och det ser vi ju redan nu att börja liksom bli mer och mer viktigt med traditioner och religioner.
Ja. Och då kan man tycka vad man vill liksom om Gail Tverberg. Hon är bara en person, i och för sig en som har tittat väldigt länge på de här frågorna och som gör det med hjälp av siffror och kvantifiering som vi brukar tycka är intressant i det här samhället. Men bara glappet mellan det försöket att ens förstå hur funkar en värld utan fossila bränslen och det här glada liksom, transitioning away from fossil fuels från COP28 tycker jag är så här, det är ju en avgrund emellan.
Mm.
Varför är det ingen som pratar om det?
Förutom omställningsrörelsen då, men ja.
Lite försiktigt. Vi pratar till exempel inte om så här, Three Dog Night.
Mm.
Det kanske vi skulle börja göra.
Ja, precis. Jag tycker, och det, varför gör vi inte det är ju en jävla intressant fråga. För att det är så här, apropå, för hon skrev ju också det här, ska jag hålla... Hon skrev ju också den här, skrev ju att regeringar och politiker säger inte.
Just det. De säger att vi ska frivilligt lämna de fossila bränslena på grund av klimatförändringarna för att någonting annat skulle vara för skrämmande.
Mm. Att vi inte ska bli för rädda. Och det kan man ju förstå. Att människor som är rädda och som inte har som inte har, alltså varför blir man rädd? Handlar ju väldigt mycket om att vara, inte veta vad som kommer eller vad jag kan göra åt saken. Mm. Jag har inte rådighet över min egen situation. Och det är ju väldigt få människor som förstår det som du beskrev i den här boken om Inga Rör på 1800-talet. Mm. Liksom. Hur kan man ta hand om sig själv oavsett om man nu skulle liksom veta hur man fiskar och jagar och liksom, hittar svamp och allt det där, så har vi enorma ekosystemkollaps som gör att ja, det kanske inte är så jävla lätt liksom. Nu tappar jag tråden. Det finns en annan tråd kring rädsla som jag tänkte gå in på, men det var inte det.
Nej, men om du skulle ta upp tråden lite kring där som du har en spaning om folkets respons på regeringarnas transition away from fossil fuels, eller liksom vad det betyder. Nu börjar bli varmt i bastun.
Ja.
Nästan, för vi får flytta ner lite.
Ja, kanske.
Jag börjar bli svettig.
Ja, svettig börjar jag inte bli. Men... så många julkilon helt plötsligt.
Ja, faktiskt. Men det är ingen el här, så det är mörkt.
Jag tänkte också att det är ju en fördel. När det inte finns någon mat.
Ja, men verkligen, absolut. Och ha lite resiliens liksom det tror jag. Ja, det är helt för. Jag hörde 2012 hade vi första framtidsveckan här, och då hade vi Lars Winnerbäck. Det var första gången han föreläste i Stockholm.
Lars Winnerbäck?
Nej, gud, inte Lars Winnerbäck. Det ska vi ha nästa framtidsvecka.
Kornutopia.
Lars, vad heter den då? Vildräng. Det är W, I och sen Ä på slutet. Lars Vildräng. Och han var så kul, för han är ju lika drastisk som Gail Tverberg. Och han sa så här, nej, men man måste ju hålla sig i god fysisk form. Det är viktigt i omställningen. Och ha bra tänder, kommer jag ihåg. Det är så här, ja, en intressant nivå.
Ja, faktiskt. Jag tänker jättemycket på det. Att jag vill bli stark.
Okej. Okay. Du är ju stark.
Ja, men det är bara för att jag är under 40 fortfarande.
Ja, jo. Ja, man märker ju. Men, ja. Nej, men okej. Okay, så att, vad ska man säga? Etablissemanget då? De har kommit överens om nu att vi ska transition away from fossil fuels. De har inte en jävla aning om vad det betyder när de säger det. Och vad är responsen från folket, tänker du? Att vara på 6 januari och så.
Ja, men precis.
Det är billig diesel nu. Jag såg att det var någon som plöjde.
Ja, just det.
Innan det blev så här kallt så var det någon som plöjde och sa att det var bra att passa på nu, för det var så billig diesel.
Billig diesel, höga elräkningar.
Reduktionsplikten borta.
Ja, just det. Ja, och så kommer det ju liksom hålla på, typ. Nej, men ja, okej. Okay. Du vill att jag skulle prata om folket. Jag vill liksom bara säga att min släkt, och det här är väldigt viktigt när man är finsk, min släkt på pappas sida, på mormor, mammas sida vet jag inte lika mycket för, av olika anledningar, men framförallt på pappas sida har min fasta gjort väldigt mycket släktforskning. Och 1918 så var det ett inbördeskrig i Finland. Mm. Och då slogs de vita mot de röda. Mm. De vita var ju då överheten, borgarna, och de röda var
svenskfinnarna.
Finlandssvenskarna.
Finlandssvenskarna var de lite. Men ja. Mannerheim var han då?
Ja, precis.
Just det.
Och de röda, det var ju folket, bönderna och arbetarna och sådär. Och det här är någonting som jag har förstått är ju ingenting att man pratar om i sin familj så mycket. Vilken sida, det kan man nog liksom på något sätt ändå förstå. Men i min familj så har det varit väldigt mycket att vi har pratat om det, att vi var de röda, vilka då förlorade och blev avrättade och så vidare. Min farfar föddes rakt in i det här kriget, och när han sen var en vuxen man så skulle han kriga på fronten mot Sovjet.
I andra världskriget.
Ja, precis. Vinterkriget och fortsättningskriget. Och det här har präglat så här mitt DNA, min släkt, min familj väldigt mycket. Och att det fanns en oerhörd stolthet i att vara från folket. Min farfar var en fattig torparunge som sattes liksom längst fram på fronten.
Mm. Han var kanonmat.
Ja, precis. Han var en av två som överlevde. Det gänget liksom. Och det är någonting, alltså jag kommer från en arbetarfamilj.
Vi är väldigt glada nu att han överlevde, känner jag.
Ja.
Annars hade vi inte haft något begäret podden.
Nej, precis. Det är liksom en av så här barndomsminnena som jag har. Att vi pratar med pappa och farfar och han säger just det, att om inte han hade överlevt så hade inte du och jag haft det här samtalet. Och det påverkade, färgade mig väldigt mycket. Och det är ett trauma såklart. Och ett trauma kan jag liksom vittna om går i generationer. Och det intressanta då att växa upp i ett samhälle som inte förstår det här traumat. Traumat finns inte annat än i min familj.
Mm.
Och eventuellt andra finnar liksom. Så... Och jag är en väldigt emotionell person, så att jag är väldigt så här investerad i folket. Mm. I den lilla människans rätt till sin suveränitet. Samtidigt som jag är fullt medveten om att människor är idioter. Och
även de små människorna i folket.
Ja, precis. Men att det här liksom, det finns ingen skala direkt, utan det är liksom de flesta i varje skikt är bara inte jätteintelligenta. Men att jag har en sån väldigt stark relation till det där att människans individuella suveränitet, liksom den lilla personens rätt till att få bestämma och inte ha en överhet som bestämmer eller utnyttjar eller sådär. Jag är uppfostrad i ett socialistiskt hem liksom. Och då blir jag ju så otroligt...
Det är kul exakt. Att du gillar Jordan B. Peterson.
Ja! Samtidigt som jag älskar konservatismen.
Så komplex.
Ja, men så, precis. Det är ju, jag kan också tycka att jag identifierar mig inte på vänster-höger-skalan överhuvudtaget. Jag tror att människa är en helhet och allting behövs, och uppåt och neråt liksom, till mot Gud och mot jorden och inåt samtidigt. Men att då jag blir liksom drabbad av när jag ser ett folkligt engagemang, när jag ser att människor också inte bara är engagerade. För att väldigt mycket av vänstern har ju blivit ganska borgerligt. Liksom. Att det handlar om vilket könsuttryck jag kan få ha, vilka kläder kan jag få ha på mig och bli respekterad. Alltså det finns liksom ingen djupare relation till verkligheten. Och det då liksom, när den här liksom, när det händer att människor känner att deras suveränitet blir liksom kränkt. Alltså de här vanliga människorna, inte de här medelklassbarnen som vill ha rätt att liksom bli kallad för olika pronomen, utan verkligen de här människorna som jobbar för att se till att deras familj ska bara, barnen ska ha, kunna ha rena kläder på sig. När de reagerar så väcker det någonting i mig. Framförallt var det vad heter de här truckers, men det var, vad heter det, liksom Convoy for Freedom, alltså de här i Kanada.
Vi spelade ju faktiskt in en podd om det.
Ja, som vi inte vågade släppa, va? För precis. Att det var så jävla knäpp stämning i samhället då.
Ja.
Freedom Convoy.
Mm.
Jag bodde ju vid Hisingen Truck då. Jag bodde vid en lastbilscentral som jag hade så jävla svårt för. För att jag, det är liksom, det är stora container dagligen som bara skeppas in från Kina, som är liksom fyllda med saker som vi inte behöver.
Nej, själva verksamheten är ganska ful.
Precis, men personerna i lastbilarna, och jag tyckte det var så symboliskt liksom, den här mannen i den här liksom stora lastbilen liksom. Och liksom känns att han gör ju det för att han, och också för att jag bodde granne med en lastbilschaufför som, ja men han jobbade för sin egen överlevnad så som det ser ut idag liksom. Inte som det såg ut på 1860-talet på Ingerö. Och när de här människorna liksom reagerar för...
Och så kom de svintidigt i den mörka vintern med sin truck. Och vad gjorde du då?
Jag gjorde så här. Jag gjorde liksom, liksom rörelsen för att man ska...
Och så lät du lite.
Och så honk honk. Och varje gång fick jag en reaktion från lastbilschauffören. Vet du hur förälskade jag blev i dem? Och där var det,
jag är ju också det.
Du är också kär.
Ja, men bara efter nu blåser vi snuten. Där var det också det. This is not the convoy. It's a dream. Med Bandit. Det var Burt Reynolds.
Oh, ja, Burt var den sexigaste man genom tiderna. Herregud, mustaschen.
Gud,
jag får liksom ägglossning bara av tanken. Okej, jag måste ta bort.
Vet du att okej, vi måste försöka avsluta det här. Men
nej.
När Kalle, min kille, äkta man, han fyllde 30, då hade han en helt vild tipspromenad rakt över myren i Orsa Finnmark, Koppången. Det var liksom, det var ju några som kom bort sig. Vi var tvungna att liksom göra eftersök där med min flygvapentränade hund. Men då sista frågan, eller när de sista frågorna, det var en liten bild på en man med mustasch, och så var det en, att man skulle hitta namnet på en man som gillar snygga brudar och snabba bilar men uttalad på finska. Apropå tört. Legendariskt. Pert Reynolds. Pert Reynolds.
Vilken man alltså. Herregud.
Men han är död va?
Ja, jag tror det. Han tråkigt. Herregud. Googla Burt Reynolds och bilder.
Eller se, nu blåser vi snuten,
ja,
det, tycker jag.
Ja, men precis. Ja, men man kan börja man med att googla.
Den
man
kan börja googla bara för att
det är en sån njutning att se honom annat. Ja, men...
Bra att vi fick in lite begär nu, tycker jag.
Ja, precis. Tack, Burt. B som i begäret och Bert.
Mm. Pert.
Kanske den ska heta begäret efter Bert Reynolds.
Nej.
Men i alla fall så det här när jag fick reda på av att man är på internet och så får man reda på att det där pågår. Och så började jag följa en massa kanaler och bara se den här liksom. Ja, men människorna som är... För att det handlade om att det var vaccineringstvång, och hade du inte vaccinerat dig i Kanada så hade du i princip inga rättigheter. Och för mig så här, och också intressant nog så här, att feminismen inte reagerar på det här, suveräniteten kring sin egen kropp. Så här, jag bestämmer vad jag gör med min kropp.
Mm.
Ingen annan ska fan ta och göra det.
Mm.
Det lyste ju från sin frånvaro.
Mm.
Och där någonstans så blev jag liksom alltså varse om ja men det så här, hur behandlas folklig organisering? Alltså som en spontan organisering som kommer ur ett behov, en känsla av att nej, men det här är inte okej, och vi går samman och gör någonting mot det. Och det var ju helt sjukt det som hände.
Mm.
Sen har vi ju sett i...
Ja, men det är sjukt på det sättet att glappet igen då mellan de direktrapporter som kommer från den där Freedom Convoy
och medias rapportering.
Ja.
Mm, precis. Och att hade du, de hade ju en som GoFundMe och som det var typ 10 miljoner svenska kronor som samlades in eller någonting sånt, och det bara frös inne. Och folk som hade donerat var så här, men jag har donerat till det här, ni kan inte bara ta mina pengar. Och då var det ju också att hade du donerat till det, då fick du ditt bankkonto fruset, du kunde inte komma åt dina pengar. Alltså det var ju totalitärt.
Mm.
Och det handlade om någonting så banalt som att ta en spruta. Och det har ju sen varit flera andra sådana. Och så här, tycker jag att det är ett samhälle som vi ska ha där varor fraktas fram och tillbaka i olika stora lastbilsmaskiner. Nej, det är liksom inte det jag pratar om. Och det var ju det som var så intressant, just att jag bodde precis bredvid, alltså verkligen granne med en lastbilscentral, och var så jävla frustrerad, för jag behövde ju gå igenom där för att komma till skogen och till bäverdammen där min kompis bäven bodde. Och jag gick liksom verkligen och pekade finger åt det här området, för jag var så frustrerad, jag tyckte det var så fult, jag var så arg, liksom. Hur kan det vara möjligt att vi tillåter någonting så här fult hända? Och sen kommer konvojen. Och helt plötsligt finns det en skönhet. Och det är människorna.
Mm.
Inte det som pågår, men de enskilda individerna.
Mm.
Som jobbar för sin överlevnad. För att kunna ha råd att betala sin hyra, sina räkningar och så vidare.
Räntan.
Ja, det här var ju innan det allt gick åt helvete totalt. Eller... Mm. Och sen så för ett år sedan var det ett stort bondeuppror i Holland.
Mm.
Och intressant nog så har ju Det är Holland, va? Ja, där är det. Mm. För Holland, Belgien, det är nästan samma land för mig. Men, och nu var det ju en politiker
i Tyskland.
Nej, alltså han som vann valet i Holland,
Geert Wilders.
Precis, som vann och väldigt mycket tack vare sin strategi, om han nu liksom bryr sig om bönderna. Eller liksom ens att det bönderna kräver är någonting jag kan ställa mig bakom. Det är inte det det handlar om. För nu är det ju, exakt just nu så pågår ju det i Tyskland, i Berlin. Jag har inte sett något i svensk media.
Enorma protester.
Enorma protester. Hela Berlin var belägrat av traktorer och bönder. Och det är liksom människorna som ser till att vi faktiskt har mat. Hur den här maten är producerad, ja, det är en annan podd. Men att det är faktiskt de som ser till att det finns smårätter och potatis och kött och mjölk och allt vad vi behöver liksom. Att de i så stor skala kliver in och protesterar. Och vi hör ingenting om det. Ja, det är jävligt fascinerande. Och också, apropå vilken berättelse, hur verklighetsbaserad är. För det är så här, det är en grej att vara en tonårstjej som är superfrustrerad över klimatförändringarna och kastar liksom färg på liksom historiska konstverk och tycker att man bara ska sluta med olja och fasa ut fossila bränslen utan att liksom ha någon jävla aning hur gör man det utan att det blir massvält. Och sen en annan där de här bönderna som är helt oljeberoende i sin liksom, när de producerar maten som vi faktiskt behöver varje dag, blir de som lider av utfasningen av, det är de som ser det, det är de som säger, men okej, men hur fan ska vi kan inte producera mat, vi kan inte göra vårt jobb.
Nej, och det är ju det glappet där vi vill prata, tänker jag. Det kan vara vår programförklaring lite här. Och vad vi har, vad vi hittar för begär där som gör att det går att överbrygga det glappet. För det tror vi ändå att det gör ju. Och vi ska åka imorgon och prata om hur vi skulle kunna göra en alternativ livsmedelsstrategi för Sverige.
Det är helt sjukt att jag ska vara med på ett sånt punkt. Alltså jag...
Nej, det är dina finska gener.
Ja, just det. Och den som är ett traumat.
Ja, och din kommunikativa kompetens. Det är ändå det här med berättelsen och det.
Ja, just det. Potatisuppropets år 2024. Potatisuppropets... Vad heter när det inte, när det är 100 år och inte 10 år? Decennium. Century.
Sekel.
Ja, det var det. Inte bara år.
Ja, men är det 100 år sedan eller? Nej, 1917 var det potatisupproret. Så att vi vill väl att innan potatisupproret fyller 100 år att vi har en rimlig... matsäkerhet i det här landet. Det är en bra treårsplan.
Det är väl planen, det minsta.
Ja, det tycker jag.